Underbart. Det är lätt att predika efter det här. Nu har vi bara härligt här resten av mötet. Så ska det vara. Det är härligt. Och så jätteglad att vara här hemma igen i Sion. Det är faktiskt så att det var faktiskt den första församlingen i Österbotten jag kom till. Så var det den här församlingen. Och så jag har fått komma tillbaka faktiskt också. Det är jag väldigt glad för. Och vi är så jätteglada att vara här och se alla vänner som vi har här genom åren. Och ni ser ju lika unga ut fortfarande. Det är fantastiskt. Ingen har blivit äldre. Och det är inget fel att bli äldre, ska jag säga. Det är bara positivt. Det finns bara positivt att bli gammal. Det finns ingenting negativt att bli gammal. Bara bättre och bättre blir det. Starkare och starkare. Och sen kommer man upp i Karlups ålder, så 85, då på Ivanbergsbygden. Så det blir bara bättre och bättre. Vi skjuter nya skott hela tiden. Och det är så fantastiskt. Själv är jag 57 år ung. Och känner mig väldigt pigg och glad. Jag var lite dålig i januari. Men Gud hjälpte mig och klarade livet. Gjorde jag. Och halleluja. Någon sa, har du problem med hjärtat? Nej, hjärtat hade problem med mig, tror jag. Det gick för fort liksom, lite överallt. Och så sa då, nu får du ta det lugnt då. Så jag har gått ner på heltid nu. Och det är jätteskönt att få ett tag här. Så jag har lite begränsat. Mina administratörer på Livets Ord, de är lite tuffare mot mig. Jag får inte åka vart jag vill längre. Utan de skär ner och håller på och bråkar hela tiden med mig. Men det är inte lika hårt tempo. Men ändå så sa pastor Ulf till mig, nu ska du göra det som är viktigt och det som är roligt. Så jag försöker hitta på det då. Men jag har gjort en liten hjärtoperation, en sån här ballongsprängning. Och så nu är det bra, vi har fått in ett litet nät i hjärtat, stålnät. Så nu är jag stålmannen själv och såg det med egna ögon. Att jag hade ett gott hjärta, jag vet att hela livet, men att det såg bra ut faktiskt. Så läkaren också, så det är bra, allting är väl. Jag tränar, jag åker skidor, jag är på gymmet varje vecka. Jag äter bättre och mindre. Och har tappat 3-4 kilo redan och ska ner 10 till. Så att jag är glad, halleluja. Jesus kommer snart, gäll. Så vi är jätteglada att få vara ute och predika. Och jag reser i många länder. Kom tillbaka från Kina här ett tag sedan. Vi predikar mycket i Kina nu. Gud har öppnat. Vi har avslutat vår fjärde bibelskola på Livets Ord nu i Kina. Precis gått 120 elever gick ut kursen och var så saliga. De ska ut nu. Vi hade en annan bibelskola i norra Kina med bondpojkar. Bara pojkar som kommer från bondgårdar ute i norra Kina. Gud har talat till dem att bli predikanter. Så kommer de dit och har hört Guds ord nu. Och nu går de iväg ut i byarna i Kina. Det är ett nätverk med 600 församlingar där uppe som vi betjänar. Och nu är de på väg ut. Och jag träffade dem för några veckor sedan nu. Och de är så eld och låger och brinner efter bibelskolan. Det är så underbart att se vad bibelskolan gör i människors liv. Det är så här. Vi kan inte ha kampanjer i Kina. Men vi kan predika. Jag var på ett pastorsmöte. Jag ska förresten åka till ett pastorsmöte nu till Hainan. Jag har ju varit i Guangzhou, Wanzhou, Hangzhou. Om du vet var det ligger. Och det var intressant att vara där. För att jag var på ett ställe då. Och så sa de, ja, vi är 100 pastorer här. Så frågade jag, hur många medlemmar har ni i de här 100 församlingarna? Så sa han, vi har slutat att räkna medlemmar, sa de. Det gör inte vi, utan räknar bara familjer. Det anser vi, det är så vi tänker. Vi tänker familjer. Jaha då, hur många är ni i det här nätverket då? Ja, i de här 100 pastorerna, då är vi 1 miljon familjer, sa han. Då tänkte jag, jaha. Alltså, kan du säga det en gång till? Jo, bara 1 miljon, sa han, men vi är nog kanske 10 miljoner i hela nätverket. Så nu ska jag åka till deras hjärteplats inne i Kina. Om några veckor, så be gärna för den resan. Den kommer bli väldigt speciell. För det är väldigt, väldigt svår förföljelse. En pastor sitter i 7 år i fängelse där nu för sin tro. Och jag hörde nu, jag berättade, förra predikanten de tog in där honom la dem i en likkista. Och ordnade en begravning i kyrkan. Så de bar in honom i en likkista. Alla trodde, myndigheterna trodde att det var begravning. Så öppnade de kistan och kom in i kyrkan. Så ställde de på predika och slår de ner i kistan igen och körde hem åt hotellet. Så vi får väl se hur det blir det här, den här resan. Men ni får gärna be för mig. Det känns liksom lite speciellt då. Ja, i alla fall så har vi också öppnat en bibelskola i Brasilien. Porto Alegre i södra Brasilien. Vi har precis öppnat den nu. Vi stod där nere med 250 elever. Och det är också väldigt, väldigt roligt. Det var en väckelse som skandinaviska missionärer åkte till för 100 år sedan mycket och betjänade. Och nu har det vuxit upp jättestora församlingar i Brasilien som är tusentals människor. Nu vill de ha bibelundervisning och vi har fått möjlighet att åka in där nu och predika. Och det är vi så glada för. Prisa att vara Herrens namn. Så be gärna för den skolan också ska dit också. Det blir faktiskt mitt 63:e land jag ska till. Så jag har en dröm att komma upp i 111 länder. Lester Sumner hade 110, jag tänkte slå han med ett land. Jag bara skojar. Men det är väldigt härligt att vara här. Jag känner mig jättehemma här. Tack pastor Stefan för att vi fick komma hit. Och ta inte något givet att få komma hit, utan se det som en stor förmån. Och väldigt stolt över vad ni har gjort och åstadkommit och vad gör den här församlingen. Så det är jättehärligt. Hälsa från min fru också, Monica. Hon hälsar jättemycket. Vi har ju fem barn. Och vi har 7 barnbarn. Och det är jätteroligt och härligt. Så jag ska hem ikväll och träffa dem efter mötet här. Och sen så bär det av till Färöarna på torsdag på postkonferens där. Och sedan till Ryssland nästa vecka. Så det är normalt nu. Det är heltid. Härligt. Så tack så jättemycket och Gud välsignar alla här i Vasa och alla älskade vänner som vi har haft här. Och vi verkligen tacka. Och efter det som hände mig nu i januari så blir man ännu mer tacksam för alla vänner man har. Och varje dag blir liksom en gåva från Gud. Och det är väldigt härligt. Och idag ska jag predika för dig ett budskap som heter att Jesus väntar in den siste. Ibland så kan man tycka liksom att det är bara de bästa som ska vinna. Det är alla de som är duktiga. Men Gud har nåd och han kan vänta på den som har det tuffast också. Så att alla kommer i mål. Amen. Därför att Jesus han har sagt så här att vi är alla övervinnare. Jag vet inte hur det är, men jag tror att alla vi som är här är kallade att vara övervinnare. Vi ska tala om detta idag, att vara övervinnare. Men på dina egna villkor, att du aldrig behöver jämföra med någon annans race. Ibland så jämför vi varandra, ja, man tänker man fick vara som han och jag som hon. Och så tycker man att jag gör ju så lite för Gud och jag är ju så obetydlig. Men Gud ser varje människa olika. Han ser oss lika men ändå olika. Och vill att, att vi alla ska lyckas där vi är i det område vi är i. Vilket kall vi än har. Och jag tänkte ska börja med, jag såg faktiskt, jag visade för pastor Stefan frågan om man fick visa den här lilla snutt. Och han har hjälpt mig klippt ihop det här. Ibland så tittar jag på tv, inte så ofta, men jag råkar titta på tv. Det finns ett program i Sverige som heter Skavlan. Det är ett norskt, svenskt, tyvärr inte Finland involverat. Och det handlade den här kvällen om den bästa skidåkaren i världshistorien. Tyvärr är han inte från Finland. Ursäkta. Och inte Sverige heller. Ursäkta igen. Utan han är faktiskt norrman. Det är bara att erkänna att, och det är inte den här nya Nothugg eller huggen här som hugger till och vänder på mållinjen grej. Det här är en annan. Han heter Björn Dählie. Och du ska få se ett litet filmklipp från det här programmet och hur Gud började tala till mig när jag satt och tittade på detta. Varsågoda. Jag tror vi har det på den, försämmer inte på den utan på den.
Vinner ski-VM i Oslo, der en helt spesiell skiløper skal avslutte en helt spesiell karriere. En karriere som begynte i Nagano i 1998, da tidenes mestvinnende vinterolympier Bjørn Dählie enda en gang ble ropt opp til medaljeseremonien, men ba arrangørene vente. Det var, som han sa, fortsatt løpere i skogen. Så der ventet de, arrangørene, publikum og millioner av tv-seere verden over, på en enkelt skiløper. Philip Boyt fra Kenya. Han kom til slutt. What we saw here was the beginning of a beautiful friendship.
And I wonder, Philip Boyd, what is your strongest memory from this day?
It's really very tough to express because it is really moving. It was a moving moment for me, and still it will remain in my life in the whole time, as I couldn't believe that, you know, to be waited by a champion, somebody who won a gold medal, and waiting you for 20 minutes. That one, nobody can do that. So it's maybe the percentage is really very slim for the guys who can wait the last person. So for him, it was really a honor, and he's my mentor.
What happened was that you won the gold medal, and you decided to postpone the medal ceremony because you wanted to wait for him.
And the story was like this, that this day it was extremely difficult boxing conditions. We came to the stadium before the race, and it was 10 degrees minus and perfect conditions. And during the boxing period before the race, it started to rain, and it was extremely difficult. So that was when I was standing in the finish line, and I saw Philip out in the track, raining with really bad skis. And when you came to watch the finish line, I felt like saying congratulations to you, because that was a big achievement from a guy like you.
You decided, after Nagano, you decided to honor Björn in a very special way.
Yes. After Nagano, you know, when I arrived airport in Nairobi, Kenya, I had so many media and my family and friends. There were so many. They were singing, and it was a big thing. And there was a convoy of many vehicles after that, because I was an hero already. And there were everybody, the first question everybody was asking is, who was that guy? Who was that guy he was waiting? And then I was saying, that was the champion, he was the winner. How comes he was the winner, he waited you? Is he one of your best friends? I said, no, I met him there, we started our friendship there. I said, no way. They couldn't believe that. And then from there I say, okay, this man needs to be honored. And also, all my family and friends, they were saying, that man deserves a very big honor from you. What will you do? Then I say, okay, I'll decide what I'll do. And then I was talking to my wife, I say, if we are lucky, because she was expecting. And then I was telling her, if we are lucky that we can get a boy, I think we have to name after that man.
So his name today is?
Dali Boyd.
Dali Boyd.
Yes.
Last name.
Yes, we are using, I used that name because when I tried to say Bjorn, then I say, I hear many people call Bjorn in Norway. Then I say, maybe Dali is a little bit, not so easy. It's
more exclusive.
Dali, yes. And then I say I should call Dali Boyd. So he's Dali, and we have.
I was astonished about that, Philip, and really honored that he's as my last name.
You actually went to his wedding as well.
No, I was invited. Philip invited me, and I remember, Philip, that you invited me. I think it was in April or
yes,
in the spring.
Yes.
And you called me and invited me, and I was not able to go. But I said. I told you that I was going to go to Kenya in autumn, August or something. Yeah. And then I remember you said your comment was, but I can have my wedding in August, no problem.
Amen. Hallelujah. Vet ni, jag såg det här lilla klippet. Jag satt hemma på tvn, eller inte på tvn, jag satt vid tvn. Och så hörde jag bara när Gud talade till mig. Exakt så gör Jesus med dig och mig. Han väntar på dig. När du är där ute och du har det svårt och du har dålig valla under dina skidor och du tycker att nu är det trögt och jag är sist och jag har det tufft i mitt liv och det är bara så jobbigt, allt går bara fel, så är det en guldmedaljör som har vunnit seger, som väntar på att ta sin guld för att du ska få komma i mål i ditt liv. Prisat vare Herrens namn. Alltså prisa vad det är. Jag tycker det är så fantastiskt. Den här mannen, vi har ingenting när han lämnade Kenya. Men han blev världskänd. I Kenya blev han en stor man. Därför att någon hade väntat på honom. Och jag tror det är precis som med Jesus. Han gör så med våra liv ibland. Ibland när vi tycker, du kanske inte har någon valla under dina fötter. Hur lätt är det att träna skidåkning i Kenya? Tänk dig själv att bli världsmästare i Kenya på skidåkning, va? Det är omöjligt. Han sa, när jag åker skidor i Kenya får jag åka rullskidor och lastskidskaförerna kör i diket när jag kör det här. Och så sa han att jag åker med mina glasögon och tror att det är en blind som springer omkring med stavar där. Tänk vad han kan springa när han är där. Det går inte att träna skidåkning på. Det finns ingen snö att åka på. Men han ställde i alla fall upp för han blev en champion. Och nu var det faktiskt så att för 2 veckor sedan så var det Holmenkollen, eller 3 veckor sedan. Och då sa han, jag har en dröm att jag ska göra mitt sista lopp nu i Holmenkollen. Att Björn Dählie ska stå vid målfållan och ta emot mig. Och jag faktiskt såg på tidningen att Dählie stod där nere och väntade in honom så att han skulle få gå i mål sista gången. Hans barn, hans fru, alla är där. Och jag bara har ett ord, jag vet inte vem det är till. Det är någon här som ska få ett ord ifrån Herren att du kommer att komma hem. Du kommer att komma i mål. Du kommer att klara den här situationen där du är inne i nu. Därför att Gud för dig ut i seger. Han är en segare. Jesus har vunnit guldmedaljen. Det är inga problem, han vet att han är bäst. Han är starkast. Han behöver liksom inte bevisa något mera. Men han har råd att vänta in dig. Så han ställer sig ner i målfållan och står där och tittar på dig. Och så ser han, och nu är han ute där och han har ingen valla. Och han har, bara gamla träskidor som han har hyvlat liksom själv på. Och det ser så amatörmässigt när du kommer och åker och ingen tycker du vinner. Och du, allt är emot dig. Och han sa, vad är det värsta? Det är att åka i nedförsbackarna, sa han. Då är det jobbigt. För han var inte van med snö. Han visste ju inte knappt vad snö var. Men ändå ställer han upp i världsmästerskapet. Jag tycker det är fantastiskt. Vet du, Gud har en plan med ditt liv. Gud vill att du ska vinna seger. Säg till din granne, Gud vill att du ska vinna seger. Och om du har din bibel här ikväll. Prisat var, jag ska inte prika så jättelänge. Men jag vill bara att du går till Romarbrevet 8 kapitlet. Det är väldigt känt bibelställe, jag ska inte prika alls länge här. Bara lite grann och lite till. Kort predikan och lite till. Halleluja. Prisat vare Herrens namn. Jag sa prisat vare Herrens namn. Står det så här. Om du går till vers 30-35. Jag sa inte kapitlet, men det får du be över. Herren kommer tala till dig vilket kapitel det är. Det är 8 kapitlet. Romarbrevet 8. 8:35. Så står det så här. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas så som slaktfår. Har du sett något mer svagt än att Gud jämför oss med får? Han kan ju sagt, ni är lejon, amen. Eller ni har en tigrande i er. Nej, han säger, ni är som slaktfår. Med andra ord, ni är på väg att slaktas, ni är på väg att gå under. Och ibland så är det ju faktiskt så att vi känner oss som får. Vi känner oss inte alltid så där liksom, wow. Det är väldigt sällan man har den känslan. Ofta är det liksom det är kamp och det är strid på jobbet. Allt är emot där. Fakturorna är högre än checkarna. Och det är liksom, ibland är det sjukdomar, ibland är det olika saker som kan hända i familjesituationer. Allt kan hända i en familj. Det finns inga perfekta familjer. Allt kan hända i en familj, va? Men, nu är det så här. Att Bibeln säger att vi är alla räknas som slaktfår. Om du jämför ett får med till exempel en gris. Det är väldigt lång jämförelse. Men när man ska slakta ett får så är det att fåret nästan lägger sig ner på marken. Och säger, här, skär här. Här blir det bäst. Och det är liksom ingen strid, ingen kamp, och det är bara liksom enkelt att slakta ett får. Ska du slakta en gris, då får du vara nästan hur många som helst, eller en ko eller en häst. De sparkar och slår, och de gör motstånd. Men ett får liksom, det är så här litet, svag. Vad är du? Jag är ett får. Jag heter Olle. Och jag bor här i skogen, amen. Lite så här försiktigt lite. Och man kan tycka, de där människorna är väl inga märkvärdiga människor. Men ett faktum är att de, när Paulus jämför oss med detta, så kontrar han på en gång i nästa vers. Och jag tycker det här är bland det mest gripande paradox man kan liksom läsa i hela Bibeln. Jag tycker det visar Guds styrka. Så säger han så här: men i allt detta, säg i allt detta. Kan jag höra det en gång till? I allt detta. Ni där borta säger i. Och ni säger allt och ni säger detta, okej? Okay? Ja, amen. Vad innebär det? I allt detta vinner vi. Vad då? En härlig seger. Även om vi är sist i banan, även om alla har gått i mål, så kommer vi i alla fall i mål. Även om andra, även om du har det mest tuffaste och det tuffaste, och du är trött och du är sliten. Vet att Bibeln till och med säger att unga män kan bli trötta, står det. Och man kan ge upp och man kan undra. Så säger Gud, till slut i alla fall så vinner du en härlig seger. Och när jag läser det här, jag läste det här för några år sedan. Jag predikade faktiskt honom hemma på i vår församling. Och pastor sa till mig efter att, nu har du ändrat Livets Ords teologi här idag. Så jag blev livrädd liksom. Men så sa han, men det är positivt. För jag såg ett litet ord här som jag aldrig hade tänkt på. För jag har ju alltid hört det här. Jag är en övervinnare. Och jag har faktiskt prikat om det också. Vi är, och det är sant. Men här står det inte att du är en övervinnare. Det står här att vi är övervinnare. I allt detta seger, i allt detta vinner vi. Med andra ord, det är inte jag ensam, det är vi. Det är Jesus och jag. Det är du och jag som syskon. Jag kommer att behöva dig för att vinna min strid. Tack för alla, amen. Detta är den seger som övervunnit världen. Vår tro. Med andra ord, vi kommer att behöva församlingen. Vi kommer att behöva varandra. De unga kommer att behöva de gamla och de gamla kommer att behöva de unga. Vi kommer att finnas en koppling där Gud bringar oss ihop till en underbar gemenskap. Så att till och med de medelålders behövs till och med. Tack för alla, amen. Blir du arg på mig, för jag flyger hem i fäll i alla fall, så gör jag inte så mycket. Men jag tror på detta, vi. Jag tror på viet. Jag tror inte på jaget, jag tror på viet. Det finns någonting med viet som gör dig stark. Det finns någonting som vi tillsammans vinner. Solisterna kommer inte ha en chans i framtiden i den yttersta tiden. Det kommer inte finnas plats för massa solåkande. Vi behöver ha ett team, prisat vare Herren. Vi behöver vinna ett team som byggs tillsammans för att ta en stad, för att ta ett land, för att åka till andra länder. Och det är en av våra absolut mest välsignade saker vi har hemma, det är att vi är ett teamfolk. Vi är som vargflocken, vi jagar i flock, halleluja. Amen. Och därför så, mitt i allt detta, när vi går igenom de här olika sakerna, så är vi ju inte ensamma. Utan Bibeln talar om att i allt detta vinner vi, vadå? En överväldigande seger. Men så står det någonting. Genom honom, står det. Inte jag. Genom honom. Som vadå? Som har älskat oss. Som väntar på oss. Som har själv vunnit seger. Jesus är ju en segrare från Golgata. Vi ska fira det nästa helg. Det blir en underbar helg att fira Jesu död. Uppståndelse. Tänk att han vann en evig seger. Nog har vi rätt att bli lite högljudda ibland. Nog har vi rätt att säga ett halleluja ibland utan att skämmas. Ibland så blir jag så irriterad på oss själva att vi inte vågar liksom uttrycka våra känslor, va? Jo, men nu förstår vi är från Österbotten. Här är... Hallå där. Jag vet hur finnar är när ni spelar ishockey. Kära någon alltså. Ni är blåa, vita i färg och ni ropar när ni slår Sverige. Så ni är inte klokt alltså. Vi sitter bara och skäms där. Och fy, så kommer jag till kyrkan. Ja, jo. Nog vann Jesus seger alltid. Ja, amen. Jo, han gjorde nog det. Och nu är det så att de här stackars människor sitter på ishockeyplan. De har ju egentligen bara en liten plastpuck och glädjas åt som går in i ett hönsnät. Man ska vara riktigt ärlig. Men vi har någonting mera. Jesus har besegrat ondskan. Han har vunnit en evig seger. Vi har rätt att glädja oss. Och vi har rätt att veta. Han är guldmedaljören från Golgata. Han vann seger. Och han har gjort mig. Placerat mig. Tillsammans med honom. Till en evig seger. Jag lovar dig. Jag bara lovar dig. Att ikväll ska du gå hem glad. Idag ska du gå hem glad. Idag ska du gå hem inte avlivad utan upplivad. Amen. Idag ska du få känna Gud har talat till dig. Att du kommer att komma igenom den situationen du är i nu. Gud har talat till mig att uppliva dig här. Att visa den här videon för dig. För att veta att hur den har du under skina just nu. Prisat vare Herrens namn. Så kommer du att komma fram. Du, för det står en och väntar på dig. Som har bestämt sig. Du ska hem till seger. Du ska igenom den här situationen. Och Gud har en plan med ditt liv. Amen. Visst är det underbart? Och bara veta att han vann en evig seger. Jag brukar ofta, jag tror jag nämnt någon gång när jag varit här för flera tusen år sedan. Att jag har varit här så många gånger nu som har blivit alldeles otroligt rörd. Att man har hunnit åka hit så mycket. Men i alla fall, jag minns min fru sa en gång till mig. Carl Gustav, det är okej, du får titta på alla sporter på tv. Men du får inte titta på boxning, sa hon. Amen. Vadå då? Så? Nej, det tyckte hon inte om. Så det gör inte jag då, när hon är där. Man får ju vara liksom ärlig mot henne. Men ibland så har det hänt. Av en olyckshändelse att man har slått på tv precis när det har varit en viktig match. Och man har bara liksom spontant. Och så var det liksom en VM-final där eller sånt där. Och jag minns, så det var en gång när det var en sån där. Det var Mike Tyson slog, eller boxades mot Evander Holyfield. Och det var en sån där match. Jag bara var där då av ett tillfälle. Och slå på tv. Och så var den matchen där. Helt plötsligt. Och det var ju en otrolig match då. Om man ska vara ärlig. Om man tycker om boxning. Så det var ju 11 ronder. Och till slut så slog ju Holyfield ner då Tyson. Tyson var muslim. Och Holyfield var kristen. Så det var lite extra roligt tyckte vi då. Att det blev en liksom speciell grej. Och han var nedslagen. Och han efter. Ja, så blev han då besegrad. Och Holyfield var segrare. Ja, och han blev verkligen segrare. Det var ju ett sånt jubel i Las Vegas den kvällen. Och efter matchen så fick han en check. Där det stod 20 miljoner dollar. Fick ett bra betalt för 20 meters jobb. Alltså. Jag ska gjort det för 5. Men han fick 20 miljoner. Vilken summa pengar för en match, va? Oj, oj, oj. Och det var ju liksom alla talar om han har tjänat 20 miljoner. Och sen lördag kväll, söndag morgon, tar han ett flygplan från Las Vegas, flyger till Atlanta, Georgia och besöker sin församling och ger sig 10:e i församlingen. Om det var jubel i Las Vegas på lördag kvällen, gissa om det var jubel i församlingen när de räknade offret den söndag förmiddagen. Då låg det en check på 2 miljoner dollar. I offret av han som han gav sig 10:e då till församlingen. Men då var det så att han hade ju faktiskt 18 miljoner kvar. Om man räknar matematiskt. Han gav ut, det är ju så fint med 10:e, man får ju behålla 90 själv. Tänk på den där 10:e. Och så hände detta då. Vad hände med dem på en? Jo, frun tog alltihop. Om han var en övervinnare så var hon ju mer än en övervinnare, eller hur? Hon fick del av hans seger. Och jag hörde tänkte säga, så är det med Jesus också. Han vann en evig seger för oss. Och han säger till oss, men du ska också få segra med mig. Du ska få del av den segern. Jag är segraren, men du är min medsegrare. Och jag tror att det här är ett uppdrag som Gud har gett till mig. Och Gud sa, det var en gammal gudsman som hette Lester Sumner som sa det här. Du ska predika för unga människor, sa han, att de ska bli övervinnare när de är unga. För det som försöker förstöra dig Eller attackera när du är ung, kommer att försöka förstöra när du blir gammal. Samma saker kommer att försöka jaga dig genom hela livet. Och därför ska du bestämma när du är ung. Det som står i 1 Johannes 2. Ni har övervunnit den onde, står det. Det är värt att övervinna den onde när man är ung. Det är värt att bestämma sig. Det som Paulus skriver, eller Johannes skriver i Uppenbarelseboken. Den som vinner. Det är någonting med att vinna. Jag tycker om man ska vara ärlig då. Jag tycker om Finland, att ni har en sån segermentalitet här i allt vad ni gör. Ibland har vi inte det i Sverige. Vi har liksom det här, ja, vi är här för att se och lära, säger man när man åker på med OS-tävlingarna. Vi vill inte vinna. Jag minns när vi kom i vinter-OS på 38:e plats strax före Kenya i vinter-OS. Det var en starkt OS många år sedan. Så varför vann inte när vi vill inte vinna. Vi är bara här för att bara se och lära. Det är kul att vara här. Åh kul, jättekul. Och då tänker jag så här. Livet kan bli så ibland. Vi är bara här för att se och lära. Men Gud har en annan väg. Gud har en segrande väg. Gud har bestämt att du ska vinna seger. Och Gud har bestämt att det här ska du inte göra själv. Därför att det här står det. Genom Jesus Kristus så har du en segrare. Jag vet inte, har ni tåg fortfarande kvar i Finland? Eller är de borttagna? Man åker tåg fortfarande i Finland. Ja. De kommer fram. Ja. Jag åker mycket tåg i Ryssland. Jag är ju sån här mastodont-tågare. Vet du. Jag har åkt något tåg med de flesta predikanter jag gjort i Ryssland. Jag åker ju varje natt ofta och besöker en ny stad och förr i tiden. Så det har ju varit mycket tågande hit och dit. Tåg är, och jag har tänkt ibland, tåg är det mest kraftfulla som finns egentligen. Jag skulle vilja rekommendera att du aldrig försöker att stoppa ett tåg någon gång. Gör inte det. Ställ dig inte på spåret och säg att nu får du stoppa här, va. Jag var själv när jag var liten, så eller yngre. Så var innan jag blev frälst då. Så körde vi moped. Innan vi fick köra moped. Det hände så där då. Men det var innan frälsningen uppenbarades. Och då sa mamma, du får inte köra moped. Nej, jag körde inte. Men vi körde i alla fall lite grann. Och så skulle jag åka hem då. Jag fick inte åka på vägen. Utan åkte vi järnvägen hem. Helt tokigt alltså. Hon sa, det är farligt att köra trafiken. Men det var ännu farligt att köra på järnvägen. För att när vi kommer full fart nedför backen och kör ut på järnvägen. Så bara helt så kommer ett stort tåg emot mig som är full kraft. Och jag vet inte hur det är. Jag tror Gud räddade mitt liv den gången. Men jag fick stopp mopeden och slet av mopeden. Och så kom tåget så här. Då kände jag, det är kraft i ett tåg. Och jag bestämde, jag ska aldrig försöka stoppa ett tåg. Och så har jag en god vän som är tågförare i Sverige. Vet du vad han gjorde? Jo, han hade en sån här, åkte upp i Norrland. Så kom det 400 renar upp på tågrälsen. 400 renar sprang framför honom. Och han bara slöt sina ögon och tänkte, nu är det min sista stund på jorden. Men det var inte, det var renarnas sista stund på jorden. Utan tåget gick bara rakt. Det bara gick rakt igenom en orden. Och han fick ju sätta på vindustorkarna för att få bort allt. Det var ju helt, det var ju en massaker, va. Och då sa han, det finns ingenting så kraftigt som ett tåg. Du kan sätta en bil, du kan sätta 10 bilar. Tåget bara bryter igenom. Så det är jättebra. Men tåget är totalt kraftlöst. Om du sätter det vid sidan av spåret. Då har tåget ingen kraft. Men i spåret så är tåget en övervinnare. Och Gud talar till mig och säger, så är det med en kristen. Är vi i Kristus? Är du i Guds vilja med ditt liv? Så är du kopplad med strömmen där uppe på spåret. Och du har egentligen ingen, du har ingen liksom, kan inte välja väg, du får bara följa, va? Det är spår som Gud har med dig. Och då kommer Gud att ta dig igenom till andra sidan. Prisat vare Herrens namn. Alltså prisat vare Herrens namn. Och då är du i det läget att du är faktiskt en segrare. Då är du med. Och jag har ju varit med många gånger. Och jag reser ju i många länder. Och ibland så har jag undrat så här. Kommer vi hem nu igen levande? Det var så många år sedan. Vi var på ett ställe som heter Georgien. Nere i södra Kaukasus. Och Gud har talat till mig att jag skulle åka ha en kampanj. I Stalins födelsestad. Som heter Gori. Han är ju född där och jag tyckte det var kul att få ha en kampanj precis där han är född. Och första dagen, jag ska vara där i 3 dagar, så kom Guds ande. Och en cancersjuk kvinna blev helad. Och kyrkan fick bygga bänkar hela varje natt. Och vi höll på i 3 veckor. Och över 1200 människor blev frälsta i den lilla staden. Det var helt otroligt. Och vi åkte till nästa stad och skulle ha möte där. Och vi tänkte det blir samma sak där. Och började predika. Och faktiskt, jag tänkte det är palmsöndagen idag. Jag predikade faktiskt texten från palmsöndagen den kvällen i den där lilla lokalen. Jag kan glömma aldrig. När helt plötsligt dörrarna bara öppnas. Och så in genom dörren kommer det 7 stycken, 6-7 stycken. Jag kallar dem för gorillor alltså. Riktiga elbanditos. Om du skulle se deras ögon så skulle de börja med att de slängde ut alla mina mötesvärdar. Och alla teamet från Livets Ord i Uppsala, alla åkte ut genom rutorna. De bara slängde ut dem, andra våningen bara flög ut. En kille han rullade ner för trappan. Han slog en kille i nacken så att han fick faktiskt jätteont i nacken flera dagar efteråt. Och folk blev livrädda och sprang ut ur lokalen. Alla utom en gammal tant, 82 år gammal. Hon sa att jag går inte så. Jag har inte hört färdigt predikaren. Severin är inte färdig än så. Jag gillar sånt folk va. Hon har liksom, det var en segrare som satt där liksom. Nej, jag går inte. Hon hade svarta kläder, hon satt där. Nej, jag går inte. Hon hade en sån här käpp. Alla bara sprang ut, men hon satt kvar. Och så är det plötsligt när vi sitter där så börjar liksom hela, och de går fram till mig, så tar de min bibel, sliter sönder min bibel i flera bitar och alla drar ut papperna så här, den här har inte du nytta av längre, så slänger de på golvet. Tog mikrofonen, bröt sönder den, notställen och sångböckerna och teamet, lovsångsteamet försvann. Och där stod jag med den gamla tanten och så de här. Vilken kombination va? Det såg inte mycket ut för världen, jag lovar dig. Och vet du vad jag kände? Helt plötsligt kände jag bara svaghet. Jag kände mig bä. Jag var ett slaktfår va? De hade rent fysiskt kunnat göra egentligen vad de ville med. Och jag var inte i den kondition jag kunde möta 6 stycken. Och de började gå runt mig och sa, nu gäller det dig lika mycket som, såg du vad som hände med dem? Ja. Du bör lämna lokalen nu. Och jag sa, nej. Jag hörde, nej, vad säger jag? Och jag nästan tänkte, vad säger du? Ska du inte, du ska gå nu? Nej. Varför då? Jag är inte färdig med predikan. Så nu hörde hon så här. Du går nu, sa han. Du får inte vara här. Och han gick på och han gjorde så här. Och, vet du vad vi kan göra? Och ur min ande så hör jag bara skratt komma. Och tänkte, det är fel. Skratta inte nu. Jag hörde bara, vad skrattar du åt, sa han. Och jag tänkte, ja, vad skrattar jag åt? Det är inget att skratta någonting åt det här. Så jag bara sa, du ser så arg ut, sa jag. Och Johan säger, ja, det är klart jag är. Och han blev alldeles ställd och så gick han och sa, förresten, sa han, du ska bort därifrån. Nej, jag tror inte det, sa. Och jag tänkte, stick va? Så hör jag mig själv, nej, jag går ingenstans. Jag är inte färdig med min predikan än. Jesus har bara ridit in i Jerusalem, han har inte helat de sjuka än. Så. Och jag tänkte, vad är detta? Och jag blev bara mer svettig. Jag tänkte, jag måste ringa min fru. Så jag tog min mobiltelefon och bara sträckte ner handen. Tog upp mobilen, så ringde jag. Jag tänkte, det finns ingen täckning här. Men så såg jag några streck så här. Jag tänkte, tack Gud för strecken. Hallå? Så hör jag min älskade fru. Hallå, det är Monica. Hej, det är jag. Vad är det? Är det problem? Nja, det är bara att de vill döda mig här. Så jag tänkte, vad säger du, så? Ja, och jag undrar, kan inte du ringa pastor Ulf? Så? Kanske han kan ringa upp mig. Då ringde hon. Ja, jag ringde om några minuter. Och ringde. Då var det ingen på Livets Ord. Det fanns inte en människa. Alla var på utflykt. Typiskt liksom. När jag håller på att dö, det är alla på utflykt va. De borde vara på sina knän och bedja alla va. De är på utflykt. Och helt plötsligt så, och Monica får ta på Kalle Lilja av alla människor. En av våra bibelskollärare. Och han, ja, jag ska precis gå ut i bussen. Vi ska ut och åka på utflykt. Och Och vi är lite sena, men de har åkt redan. De är uppe i Tierp någonstans. Hur kan man vara i Tierp när jag håller på att gå under? Och titta på laxar, va? Och dricker kaffe och vinerbröd. Men jag ska försöka få ta på. Och han fick ta, på något sätt fick han ta på pastor Ulf. Och pastor Ulf ringer mig. Efter 3 minuter. Det var långa 3 minuter. De alla gick runt så här med sina knytnävar. Och tänkte, vad är det som händer? Så hör jag telefonen. Brrr. Hallå, det är pastor Ulf. Hej. Hej. Det var som, hur är det? Ja, det är som det är, sa jag. De försöker att döda mig här och slå mig och misshandla mig. Men jag undrar, skulle ni möjligtvis kunna bedja lite? Då säger han, jag glömmer aldrig. Du, vi är 200 här nu med bussarna. Vi står alldeles här. Vi stannar bussarna på en gång. Och så börjar han att picka. Kommer du ihåg när vi var i Armenien, du och jag? Då räddade Gud dig, sa han. Kommer du ihåg när vi var i Sibirien? Då räddade. Så han började påminna om alla gånger Gud hade räddat mig från såna här grejer. Det var nämligen 4:e gången när det hände då. Och jag bara kände, han pumpade in tro. Kände kraften, i detta vinner vi. Och så hör jag helt plötsligt tungotal av 200 riktiga bedjare. Oh, nu får jag gospan som jag pratar om det här. Du anar inte, när jag hörde ut telefonen så hörde jag 200 människor som bad i anden. Inte liksom, åh hjälp den stackaren nu, så att han går under. Utan det var horashi, och du hörde tungotal, du hörde kraften. Och jag tänkte, jag sätter på högtalartelefonen. Jag har aldrig gjort det här, men jag tänkte, vad gör jag liksom? Jag hörde bara, pop. Och så helt plötsligt så hörs det ut telefonen, 200 människor som ber. Och jag gjorde så här mot de här gorillorna så här. Och de sa, vad är det, sa de? Och då blev jag lite frimodig och sa, det är Gud. Och vet du vad de sa? Jag tror vi går nu, sa de. Och så ser jag bara de som molokna vänder alla sex och går som sex små pojkar. Och den här gamla tanten, hon blev så upplevd, så hon tog sin käpp och började säga, nu går ni iväg här. Så det bara, gud, så natt. Du skulle se henne. Hon, Guds ande kom över henne och hon drev ut, och de gick. Nej, slå oss inte, vi ska gå, sa de. Så gick de ut och så sa hon till mig, nu kan du avsluta din predikan, sa hon. Och tänk, jag gjorde det. Jag predikade bara för henne. Och så sa jag, amen. Det tog en 5 minuter. Och så gick jag till fönstret, för på andra våningen. Och tänkte, de kanske har gått nu. Nej, du. De hade dratt i 200 till. Jag tänkte, vad gör jag nu? För min bil var, det var ungefär som här till väggen. Så stod det 200 där. Och min folkvagnsbuss stod där och chauffören, han satt så här. En sån här grön, illgrön buss var det. Alla teamet var borta på andra, jag vet inte var de var. Men chauffören, han satt och väntade sig. Och så hör jag bara. Men jag säger, vi måste ringa polisen. Så vi får säkerhetsskott till bilen. Så ringde vi polisen och då kom polisen och hjälpte dem. Hur kul var det liksom? Sen ringde vi borgmästaren. Då kom han och hjälpte dem. Och fler blev de. Och då, när jag stod och tittade, så stod de alla så här. Vi ska ta dig. Och jag tänkte, vad gör jag nu? Men då fick jag en idé. Vet du vad det står i Bibeln? När de skulle slänga Jesus ut för branten. Vad gjorde han då? Han gick rakt igenom hopen. Han sa, det är min enda lösning här. Vi måste vara bibliska här. Och så tänkte jag, jag är ju en kung. Jag till och med heter Carl Gustav. Jag ska gå som en kung nu. Inte som ett litet lamm, utan som en kung. Och jag har sett på TV hur kungar går. De går så här. Går på tårna. De går liksom inte så här, ja, hallå, hej. Utan de går med hög axel. Så jag gick ner för trappan. Och så gick jag rakt mot hopen. Och vet du vad som hände? De delade på sig så här. Jag tänkte, detta är ju häftigt. Och tänkte jag, hur gör kungarna det? Jo, de vinkar på folket. Så jag ska vinka på folk. Så jag vinkar på dem. Vet du vad de gjorde? De vinkade tillbaka. Det var helt otroligt. Jag har aldrig sett något. Och jag hälsade på dem. Vad roligt att se det. Jag var, hur är det? Hur mår frun? Och tack, det är så bra. Och det här har de stått tidigare med knyten. Och nu står så. Ja, hej. Och så kommer till bussen. Och så sa till chauffören. Kör! Han satte full fart. Och när jag kom utanför stan så tittade jag på mina knän. De stod så här. Och det var som man hade bara blivit vanlig människa igen. Men det var ett moment där som jag aldrig glömmer. I allt detta vinner vi en härlig seger. Om vi tog till dig ikväll. Jesus, han kommer att vänta in dig. Du ska komma i mål. Var du än går igenom, Jesus väntar på dig. Och allt folket sa. Ska vi stå upp inför Herren. Prisat vare Herrens namn. Halleluja. Prisat vare Herrens namn. Prisat vare Herrens namn. Prisat vare Herrens namn. Bara låsa, du kommer upp här. Bara spela lite på pian. Ska vi bara lyfta våra händer mot himlen. Jag bara är övertygad om att det finns människor här idag. Som Gud har betjänat genom sitt ord. Jag verkligen känner mig när vi satt här i veckan att det kommer finnas människor här som faktiskt har lite dålig valla under skidorna just nu. Men klart, vi ska inte tala om snö nu, det är våren och allt vad det innebär. Men ibland är det så här. Det är inte lätt alltid när det är tungt. Livet kan faktiskt bli tungt. Fick själv uppleva det som jag sa i januari. Det var inte så där jättekul. Jag låg på en toalett i Köpenhamn på flygplatsen ensam inlåst. Och kunde knappt gå. Jag visste bara att jag måste ställa mig upp. Jag minns att jag ställde mig upp och tittade in i spegeln. Så började predika för han som stod i spegeln där. Och jag sa till han, nu får du inte sluta. Nu får du inte ge upp. Och jag kände rent fysiskt hur Kristus tog tag i min kropp. Och hjälpte mig att komma ut ur toaletten. Tittade mig i spegeln. Jag hade stort märke. Jag hade slagit mig i huvudet när jag hade ramlat. Jag vet inte hur länge jag har legat medvetslös där på toaletten. Men jag var verkligen utslagen. Jag var nedslagen, men jag var inte utslagen, ska jag säga. Men helige ande, jag kände bara. Och så ringde jag till min fru. Och sa, jag tror det är någonting problem med hjärtat. Så sa hon, hör du, jag vaknar i natt redan. Och jag har bett för dig redan. Så. Gud sa till mig att jag drömde en dröm att du höll på att dö i en hjärtinfarkt. Så. Och Gud väckte mig och jag har bett för dig hela dagen idag. Så. Och då kände jag, det fanns någon där. Jag sa, det fanns någon där som hörde Gud tala. Och ibland är det så där. Ibland är vi liksom i svåra situationer och vi undrar, hur ska det gå? Jag har varit med det många gånger. Ibland när livet har varit tufft. Och det är lite dåligt av alla. Men Gud väntar in dig. Och Gud har en plan med ditt liv. Och det är inte över. Säg det inte över. Därför Gud tänker göra under med dig här ikväll. Och nu är det så här, om du är här ikväll och det är så här du, och jag har det här, det är en tung period i mitt liv just nu, så vill jag bara att du lyfter din hand där du står just nu. Herren, Gud välsigna dig, Gud välsigna dig. Bara kom fram och ställ dig, bara kom här. Prisat vare Herren, jag vill bara gärna bekänna. Bara kom i Jesu namn. Om du har det så, Herren är bara här.